Velkommen til Jesusfellesskapets podcast. Vi håper budskapet i dag vil velsigne deg i din vandring med Gud. Og om du vil ha mer informasjon om menigheten, kan du gå inn på jesusfellesskapet.no.
Hei! Hvis du liker forkynnelsen fra Jesusfellesskapet, så er du kanskje interessert i bibelskolen vår også. Jesusskolen utruster mennesker til å bli trygg i sin identitet som sønner og døtre av Gud, forankret i evangeliet og Guds ord. Kanskje dette kan bli et livsforvandlende år for deg, eller kanskje du kjenner noen som kunne vært aktuelle som elever. Sjekk ut jesusskolen.no eller sosiale medier for mer informasjon.
Himmelske far, vi tackar dig för att du är här idag också och att du vill möta med oss. Vi tackar dig för genupprättelse och helbredelse och bara en ström av kärlek ifrån dig in i våra liv just nu. Och att du bara vill möta med våra hjärtan så på djupet, så nära och så starkt. Och vi tackar dig för att du är den som har älskat oss först. Du har älskat oss mest och du har så mycket bara gott för oss just nu. Den här stunden i Jesu namn. Amen. Jag ska börja med, jag ska komma ihåg det formella idag och börja med att säga tack för att jag har fått vara här i helgen. Det har varit så gott att få bara möta er och se vad Gud gör här i Bergen. Det är ju alltid underbart att möta människor som går med Herren och så. Man blir så välsignad själv av att möta Kristi kropp. Jag brukar ju alltid säga att det är väldigt bra att ha Kristus här inne. Och Kristus i mig är ju nödvändigt, men det är inte nog, för jag tränger Kristus i dig också. Ja. Och när vi möts tillsammans så betjänar Kristus oss då. Jag tycker det är så spännande. Vi jobbar ju mycket i vårt arbete. Jag finns ju uppe i norra Sverige. Så visst du åker till Bodö och sen åker du rätt igenom Norge och rätt igenom Sverige till svenska kusten, då kommer du till mig. Och jag och min kone, vi har jobbat tillsammans med mission på olika sätt i ungefär 20 år nu. Och då är det en sak vi har liksom bara märkt, att oavsett vilka kulturer man kommer till, vilka delar av världen man jobbar i. Vi jobbar ju mycket i Mittösten och mycket på Ryssland och sådär. Så är det så att när man kommer samman inför Herren så finns det bara en connection. Ja. Därför att vi förenas i Kristus. Och därför har det varit så gott att bara få komma hit och bara få möta er den här helgen. Men tänkte idag bara fortsätta tala lite grann om hur den helige ond öser ut Guds kärlek i våra liv. För det är ju lite en nyckel. Jag vet inte, visst det är någon av er som har upplevt någon gång att det kan vara svårt att ta emot kärleken ifrån Gud. Ja, det var skönt att det inte bara är i Sverige vi kämpar med det. och by the way, jag ska säga det också innan jag vill läsa första bibelordet här, att jag har ju, vill jag ha mer av den här undervisningen så har jag två undervisningspoddar man kan lyssna på. Söker bara på mitt namn på där poddar finns, så finns det en undervisningspodd på svenska och en undervisningspodd på engelska som man kan lyssna på. Så har jag en intervjupodd också som heter En kaffe med Martin, som handlar om egentligen startar jag den utifrån att jag märker att det är väldigt många människor som följer mig på mina sociala medier har ju inte alltid mött mina vänner. Och jag upptäcker att jag har väldigt många vänner som har mycket härligt ifrån Gud och sådär. Och jag tänkte att det vore underbart att starta en podd där jag bara får lyfta in alla mina vänner då från Sverige, Norge, Finland och sådär. Det är framförallt Skandinavien jag satsar på. Och bara dela min plattform med dem så att de som följer mig kan följa dem också. Det blir ju mer välsignelse då, eller hur? För jag har upptäckt det genom åren att jag är väldigt glad och tacksam över det jag har fått ifrån Gud. Men sen har jag insett att det är mycket jag inte har fått ifrån Gud också. Som mina vänner har fått och som mina vänner är mycket bättre än mig på att förmedla. Så jag tänkte att då är det väldigt bra att kunna connecta de som följer mig med dem. Så man kan gå in och lyssna på mina poddar också om man vill. Och sen har jag skrivit 5 böcker också om Guds kärlek som finns tillgängliga. Där böcker finns både i liksom fysisk bokform och elektroniskt om man vill. Så här Kindle-version på Amazon till exempel. Där jag har skrivit då både på svenska och engelska faktiskt finns de. om Guds kärlek. Så vill ni ha mer av den här undervisningen så är det ett jättebra sätt att bara få del av det. Och så. De finns på finska också, men det kanske inte är så aktuellt för er här. Men det här med att ta emot Guds kärlek, det är ju en av syftena faktiskt med att bli uppfyllt av den helige ond, är att ta emot Guds kärlek. Och jag tänkte vi ska börja i Höga visan idag. Vet inte, hur säger ni det på norsk? Höjsången. Allting låter så mycket bättre på norska, så jag måste säga det. Höjsången. Jag har som en debatt med Olav Slotten, som han leder ju Fatherheart Ministries i Norge, och han tycker jag ska säga kärlek när jag kommer till Norge, för han tycker det låter så mycket bättre. Men jag tycker ju kärlek låter så liksom, det låter så liksom, det är så mycket fars hjärta i det. Så jag säger fars kärlek, och han säger ibland så när jag prekar i hans menighet att du må icke säga kärlek här, säg kärlek. Men jag kan icke riktigt, och icke helt underordna mig där faktiskt. Men i vilket fall som helst, i Höjsången kapitel 8, vers 6 till och med 7, så beskrivs Guds kärlek så här. Sätt mig som ett sigill på ditt hjärta, som ett sigill på din arm. För kärleken är stark som döden, den är obeveklig som dödsriket, dess glöd är eldens glöd, en Herrens låga. Väldiga vatten kan inte släcka kärleken, strömmar kan inte dränka den. Om någon vill ge allt han har i sitt hus för kärleken skulle han ändå bli avvisad. Så här beskrivs kärleken som en brinnande låga, som en Herrens låga, som en Herrens ild. Och det är ju ett tema i Bibeln att elden används ofta för att beskriva liksom Guds närvaro, Guds verk. Och det står i Uppenbarelseboken för exempel att när Jesus ser på oss så är hans ögon som en brinnande låga. Och det beror helt enkelt på att hans ögon brinner med Guds kärlek för dig och mig. Att när han ser på sin brud så bränner hans ögon med kärlek. Han längtar så mycket efter dig. Han har en sån passion efter dig och mig. Och jag skulle skriva en bok en gång om sonship. Och då skulle jag ha ett litet stycke i den boken om det här med bruden och brudgummen. Men jag fick som en vision. Jag fick en uppenbarelse. Jag såg Jesus, jag såg brudgummen. Och jag såg hans ögon. Jag har varit som stack i den visionen. Så när jag hade skrivit färdigt så hade det blivit en hel bok om Kristus och hans brud faktiskt. Som heter Jesu Kristi brinnande kärlek. The Burning Love of Jesus Christ. Och det är därför att jag blev så här. Jag blev som så gripen av hans passion och hans kärlek för oss. Och det är ju en kärlek som genupprättar allt. Som läker alla sår. Och som renar hjärtat då. För oss in i det som Gud har kallat oss till. Och här beskrivs kärleken så här att den är stark som döden. Det är faktiskt så att den övervann döden, eller hur? Vi har ju sagt det att detta är kärleken. I detta uppenbarar Gud sin kärlek till oss. Att han sände sin enfödde son för att vi skulle få liv genom honom. Att hans kärlek övervinner döden. Den är obeveklig som dödsriket, det är en Herrens låga. Och det står att väldiga vatten kan inte släcka kärleken. Så oavsett hur djupt du har sjunkit, hur långt det du har fallit, så kan du aldrig falla så djupt att det släcker ut Guds kärlek till dig. Och oavsett hur mycket liksom strömmar du möter, alltså attacker och tryck och motstånd ifrån fienden, så kan du aldrig liksom dränka Guds kärlek till dig. Och den här kärleken kan inte köpas. Eller hur? Om man vill ge allt vad man har i sitt hus för kärleken, så kan den inte köpas, utan den kan bara tas emot av nåde. Det är också därför du har i Uppenbarelseboken, du vet, bruden och brudgummen, och så har du den stora sköken. Du kan köpa intimitet av en prostituerad. Men ni kan inte ta emot ren kärlek på det sättet. Den kan bara ges som en gåva av nåd. Det är därför villkorslös kärlek är så mycket svårare än kärlek som du presterar för. För om du får prestationsbaserad kärlek så kan du kontrollera den. Eller? Om du gör gott så förtjänar du att bli älskad. Och visst du gör bort dig så förtjänar du inte att bli älskad. Men Guds kärlek funkar inte så, för du kan inte manipulera Gud. Han älskar dig lika mycket oavsett. Och den kärleken kan bara tas emot av nåde. Men det är ju så att Gud vet ju att vi människor är inte helt lätt för det här med kärlek. Det kan vara ganska stor utfordring för oss att ta emot. Och därför så är vi inte lämnade ensamma, utan han har gett oss en helig ond. Kommer du ihåg vad vi sa i fredags? Att du har en ganska bra deal med Gud. För i din relation med en helig ond så är det du som kommer med svagheten och han kommer med hjälpen. Du kommer med problemen, han kommer med lösningarna. Det är ju jättebra. Det är bra i tjänsten. Det är bra i livet. Och jag har upptäckt att det kan vara väldigt bra som förälder också att bara veta att man har en helig ond. Han är väldigt bra på att hjälpa till att hitta lösningar. Vi har ju en 19-årig gutt, en 15-årig, en 14-årig gutt. Han blir 15 om två veckor. Två uker som vi säger på norsk. 2 veckor. Och så har vi en 9-årig liten jänta. Och många gånger när man ska möta dem så är det så bra att bara ha den helige ond. Vet att man kan känna sig ganska otillräcklig som förälder ibland. Har du märkt det någon gång? Det är skönt att det gick heller bara i Sverige då. Ja. Men då är den helige ond en hjälpare som vill hjälpa oss på alla områden av livet. Och en av de viktigaste delarna av hans tjänste, det är att hjälpa oss att ta emot Fars kärlek. Och vi läste att Guds kärlek beskrivs som en Herrens låga. Och jag tänkte vi ska titta lite grann på den helige ond och elden. Ilden som ni säger på norska. I Johannes 3. Eller Lukas 3. Jag är så van att säga Johannes. För jag har varit så mycket i Johannes brev och evangeliet. Så att jag säger det på automatik här. Men det är Lukas 3. Vers 15. Till och med vers 16. Står det så här. Folket gick där i förväntan. Och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Messias. Johannes svarade dem allesammans. Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag. Och jag är inte ens värdig att lossa remmen på hans sandaler. Han ska döpa er i den helige ande och i eld. Så ni vet, alla hade ju Messiasfeber på den här tiden i Israel. Alla gick liksom och undrade, när kommer Messias? Och de tänkte att Johannes kanske är Messias. Men han bara säger ju det att efter mig kommer en som är starkare. Jag gick ens värd och knyta upp liksom remmarna på hans sandaler. Han ska döpa er i den heliga ande och i eld. Ni vet, ibland, det här är en bra text då, när man predikar så på eftermiddagssessionen på en konferens. Jag har varit med om det ibland att man är så här eftermiddagstalare och tar seminarier. Och så har du liksom huvudtalarna på kvällen. Och då brukar jag säga att jag ska inte hålla på så länge idag. För efter mig kommer en som är starkare än jag. Liksom. Han ska döpa er i helig ande och i eld. Men i vilket fall som helst så är ju elden en bild på Guds kärlek. Så en del av det som skulle hända när Jesus skulle döpa sitt folk i ande var ju att hans folk skulle bli döpt, nedsänkt och genomsyrat av Guds kärlek. Och i Apostlenes gärningar, kapitel 2, så ser vi hur det här börjar ske. Jag ska bara läsa några bibelord här i början av undervisningen, så ska vi sen lägga ut lite grann mer. Men så här står det ifrån Apostlenes gärningar, kapitel 2, vers 1 till och med 4. När pingstdagen kom så var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Det står att tungor som av eld visar sig och så fördelar sig på var och en av dem. Har du tänkt på det? Att ofta när man ser tavlor eller bilder från pinsedagen så ser man tungor av eld på lärjungarnas, på disciplinernas huvud. Men jag brukar tänka att det står ju faktiskt att först visar sig tungor av eld och sen så fördelade sig och satte sig över var och en av dem. Så det var som en herrens brand, en eld som visade sig i rummet och sen så splittades den här elden upp och satte sig över huvudet på var och en av dem. Och det är ju egentligen bara ett sätt som Gud visar att den kärleken som ni har känt fjärran ifrån nu ska flyta in i era hjärtan. Det står ju i Jeremia 31:3 att fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för er. Med evig kärlek har jag älskat er. Därför låter jag min nåde förbliva över er. Och den kärleken som i den gamla pakt uppenbarade sig långt ifrån ska nu komma in i lärjungarnas liv genom den helige ond. Och faktum är att det inte bara är en kärlek som vilar över disciplinerna. Utan hvis vi läser i Romarbrevet 5, vers 5 också, så står det att och det och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Det är egentligen ett av de sätten som andens dop beskrivs på här, eller andens uppfyllelse. Att när du blir uppfylld av den helige ond så är det en uppfyllelse av Guds kärlek. Det är alltså att hans kärlek fyller ditt hjärta. Och när vi pratar om helbredelse och genupprättelse så handlar det egentligen om att Guds kärlek möter liksom ett område som är sårat i ditt liv. Då sker helbredelse. Och jag upplever ibland, jag och min kone, vi har jobbat med själavård och inre helbredelse och så här och genupprättelsetjänst i ganska många år nu. Och jag märker att människor ibland gör det väldigt komplicerat. Men det är egentligen väldigt enkelt. Det handlar om att när Guds kärlek möter ett trasigt område så blir du läkt. Och det är samma sak när man jobbar med människor till befrielse eller utfrielse som ni kanske säger på norsk. Så har fienden inget vapen emot Guds kärlek. Hallå? Han kan imitera kraft. Jag menar, jag kommer ju från det okulta och kommer ut av häxkraft. Och många av mina medarbetare och de som står i mitt team är sådana som kommer ut ur den världen också. En av mina närmsta förebedjare, hon jobbade som shaman och ledde ett sådär häxförbund, Witch Coven, i 15 års tid. Och varje nymånad tände de så här stora eldar ut och dansade runt och sådär. Och hon jobbade med det här på heltid. Så hon hade sin lön och allt utifrån det. Och så blev hon frälst. Hon får uppleva det här som vi läste nu. Hur den helige ond kommer och fyller hjärtat med Guds kärlek. När hon stod på kön på Konsum och skulle handla mat. Så medan hon väntade på att få betala så kommer Jesus in i hennes hjärta och föder henne på något nytt. Hon var på väg och skulle gå och möta en man som skulle be för henne. Och han hade vittnat för henne och hon hade liksom börjat bli nyfiken på Jesus. Men så hade hon bara bett i sin ensamhet. Och när hon står i matkön på Konsum så kommer Herren in i hennes liv. Och då märkte hon ju ganska snabbt att fienden kan inte imitera Guds kärlek. Jag var med om det en gång i Finland. Vi skulle ha så här helbredelseretreat och jag brukar ha typ så här, jag brukar begränsa det till ungefär 30 personer så här när vi gör de här retreaterna för att jag vill ha tid och att alla ska få möjlighet till ordentlig betjäning och sådär. Och då var det så att på lördagskvällen, det var en ganska speciell dag för du vet, vi började klockan 9 på morgonen och körde hela dagen fram till kvällen. Och det var så mycket behov och så mycket förbud att jag hann aldrig få någon mat. Så vi fick att på morgonen så var mackorna slut. Vid lunchen så hade alla hunnit äta upp och maten var slut när jag kom och skulle ta mat. Och så höll det på fram till kvällen. Så, och så skulle vi ha sista mötet klockan 7. Och jag tänkte, underbart, vi har sista mötet klockan 7. Det var fotbollkamp på kvällen som jag gärna ville se. Jag är så här, idrott ligger nära mitt hjärta. Faktiskt, jag och hela min familj, vi älskar idrott. Så jag och mellanpojken, vi var och såg på hockeykamp här i torsdags kväll innan jag åkte hit. Och det är väldigt underbart, jag älskar att slappna av med sport. Så jag tänkte, jag kör liksom sista mötet nu och sen så springer jag förbi en hamburgerrestaurang. De har något som heter Hesburger i Finland. Det är liksom en finsk hamburgerkedja. Jag tänkte, jag springer förbi där och köper en sån här megameny och tar med mig hem. Så får jag kompensera för alla kalorier jag förlorat under dagen. Men det var ju där då att då på kvällen så skulle vi ha ett möte som handlar om frihet från betryck. Och när jag inviterar till förbön så kommer det ju fram, hela gänget rusar fram så här. Jag behöver frihet från betryck. Och jag bara upplever det att nu när jag ber så kommer det bara slå ner här. Så jag sa till Catchy att var med nu för det kommer att smälla här när vi börjar be. Jag ber en allmän bön och då vet jag att då kommer Guds kraft. Så. Det var jättespännande. Vi hade en tjej som hamnade som Catchy. Hon var typ 1,65 så här. Och så hamnade hon bakom en kille som var 2 meter lång och 2 meter bred. Jag tänkte liksom, Jesus. Men jag började be ut och alla liksom bara följde under Guds kraft och den här kvinnan bara försvann, den där 2-metersgubben. Så. Men det gick bra. Det gick bra. Hon klarade sig. Men i vilket fall så ligger typ 25-30 pers på golvet och manifesterar demoniska krafter samtidigt. Och jag tänker ju att det blir ju ingen hamburgare ikväll. Jag kommer ju inte hinna. Det blir ingen fotbollskamp heller förmodligen. Men vad jag gjorde då, det var att istället, för ni vet, ofta i en sån situation så går människor in och börjar kämpa i själen i bön. Det blir väldigt, det är bra att kriga i anden som vi gjorde här tidigare. Men det är inte bra om krigföringen blir själisk. För ibland har jag upptäckt att folk tror att Gud är döv. Så de tänker att när man ska be med människor till befrielse, ju högre man skriker och ju mer intensivt man ber, ju kraftfullare är det. Men det är faktiskt namnet Jesus som sätter fri. Inte ljudstyrkan. Så jag tänkte, jag gör det jag alltid brukar göra när jag inte helt vet vad jag ska göra. Jag dricker så mycket som möjligt och hoppar på det bästa. Så jag ställde mig där och började liksom dricka av Guds kärlek. Tänkte, Herre, tack att du styrker mig. Tack att du fyller på med kärlek. Och sen gick jag liksom och la händerna på de här då. Och jag är ju halvfinsk då, pappa är från Finland. Så de här, de skrek ut så här, flera av dem som hade problem med demoniskt betryck, att det bränner. Det bränner oss. Vi kan inte vara här. Liksom så, här. Så fick jag uppleva ganska så här, befrihet. Allihop fick jag uppleva frihet. Och det gick ganska snabbt. För att det var en sån manifestation av Guds kärlek. För fienden har inget vapen emot Guds kärlek. Han kan imitera kraft. Han är inte rädd för våra böner eller våra teologiska argument. Men han har inget vapen emot fars kärlek. Så när den kärleken uppenbaras så må han lämna. Ja. Och det finns bara, det är en del av andeuppfyllelsen som vi ibland tappar bort lite grann. Kanske speciellt i karismatiska sammanhang. För vi är så många gånger så upptatt av nådegåvor och liksom manifestationer av Guds kraft. Och det är ju väldigt bra. Vi vill ju ha mer sånt, eller hur? För att andens gåvor är Guds kärleksspråk till världen. Det är ju himlens sätt att demonstrera fars kärlek. Det är andens gåvor. Så vi behöver mycket mer sånt. Men det är också viktigt att vi inte bara liksom har kraften utan att vi är uppfyllda av Guds hjärta. För motivationen till att Gud gör det han gör, det är ju att han älskar. Och då är det så underbart att se att när Guds hjärta och Guds kraft möts i en människas liv, då blir det starkt. Jag har blivit mer och mer upptatt av det de sista åren, att vilken typ av människor formas liksom, i våra sammanhang. Vi vill inte bara ha människor som vandrar starkt i Guds kraft, utan vi vill ha människor där Kristus lyser fram. Och att ska Kristus formas i oss, så handlar det ju om att fars kärlek verkar i våra hjärtan. För att när du får ta emot fars kärlek så kommer du formas till att bli en son och en dotter efter Guds hjärta. Jag har ibland tänkt på det att vi har ju väldigt mycket lovsånger och tillbedjan som fokuserar på att vi är söner och döttrar. Men det är väldigt svårt att bejaka sitt sönnekor visst man inte känner far. Eller hur? För att det är föräldrarnas ansvar och identitet i sina barn. Och på samma sätt så är det så att det är den himmelske faderns uppgift att ge identitet till söner och döttrar. Ja. Och därför så bygger uppenbaringen om sönnekor på att fars hjärta blir synligt. Och det blir synligt när den helige ånd kommer och uppfyller oss med Guds kärlek igen och igen. Så hvis du upplever att det är svårt för dig att ta emot ibland, så är det egentligen inget. Det betyder inte att det är något fel på dig. Det betyder bara att du är ärlig. För du har insett att jag fixar inte att ta emot den här kärleken själv. Tack far att du hjälper mig. Helligånd, hjälp mig. Och du vet, ju större problem du upplever du har, ju mer möjligheter finns för den helligånd till att hjälpa dig. Och han är expert på att nå in i våra hjärtan. Jag kom hem för ett tag sedan här, för några månader sedan. Och när jag kommer hem så sitter min kona med tårar i ögonen så här. Och jag undrar liksom, vad har hänt? Och hon sa, nej men jag är så berörd. För då hade våran son kommit och gett ett vittnesbörd. Och han, 15-åringen, han hade följt med några kompisar. De hade varit på Hillsong Camp i somras i Örebro. Och om man säger Örebro ligger ju typ en 70-80 mil då, eller 800 kilometer typ så här kanske från Skellefteå, så det var en rätt lång resa. Men det var några utav våra vänner, de ville att deras son skulle få gå på Hillsong Camp, så de bestämde, vi hyr en buss och så frågar vi fler barn om de vill följa med. Så det var ett helt gäng ungdomar som åkte, ett helt gäng tenåringar som åkte dit. Och våran son då, han har liksom alltid haft en längtan efter Gud. Han kom till mig när han var 12 år och sa, pappa, du måste liksom döpa mig. Och jag tror jag hade det tuffaste dopsamtal jag haft någon gång med honom faktiskt. För jag ville inte att han skulle döpa sig, för han kände en press för att jag är liksom, han vet att jag predikar. Utan jag ville veta att det var på riktigt. Och till slut sa han, hvis icke du döper mig så går jag till någon annan. Och då sa han, nej det får du inte, det är klart jag vill döpa dig. Men han hade också haft en lite så här tuff tid i skolan. De hade varit utsatt för lite. Han var lite mobbad och så här. Att han var ganska kort till växten under en tid. Och det var en del som skojade lite grann med honom om detta. Och så han är en ganska sensitiv kille, så han tog det var tufft för honom. Han har kämpat en del med anxiety och såna här saker efter det då. Och så var han med på det här Hillsong Camp. Och så var det en av ledarna där som fick en, upplevde att de skulle komma och bara be ut den helige ånd över hans liv. Och då fick han uppleva det. Hur Guds kärlek kommer in och uppfyller det här området av hans hjärta. Och så blev han genomprättad och satt fri. Men det var icke bara det att han fick möta Guds kraft, utan han fick möta fars kärlek. Där finns genupprättelsen och friheten. För genupprättelse i Guds rike är inte samma sak som självförverkligande i världen. Utan det handlar ju om att genupprätta sig in i fars hjärta. Och det är ju den gemenskapen som egentligen gör det kristna livet värt att leva. För ni vet, jag har upptäckt det att vi ser ganska mycket av Guds kraft nu så här. Så varje vecka så får vi vittnesbörd om hur människor har blivit satt fri och helbredet och sådär. När jag begynte så tänkte jag, bara man får uppleva de här genombrotten och se Guds kraft, då blir man väldigt glad. Så här. Får se lite mirakel och få se lite härlighet och sådär. Då bryter vi igenom, då liksom tar problemen slut. Men vet du vad jag upptäckte? Jag upptäckte att ju mer genombrott du får, ju mer problem får du. Det är så, för fler och fler människor kommer vilja komma till dig för att få hjälp. Pressen på ditt liv kommer öka. Och sådär. Ni vet, jag är ju lite så här av naturen en nörd, om man säger så. Jag vet inte om någon kan känna igen detta, men jag och min kone, vi har många gånger haft de här samtalen hemma, att en fredagkväll hon säger, ska vi inte bjuda hem lite folk? Och jag säger, men måste vi det? Jag har fått hem en ny kommentar på Galaterbrevet. Tegelsten, så vi kan läsa Galaterbrevet tillsammans. Men sen Sen får jag ge mig då, för jag har lärt mig det att om frun är nöjd, då är som livet bra, va? Så här, happy wife, happy life. Ni vet att jag har suttit kidnappad, många av er, 1,5 år, och jag satt ju hos religiösa terrorister och al-Qaida, muslimska terrorister. Och jag har lärt mig att jag kan hantera al-Qaida och muslimska terrorister och så här, men en sint kone, det ska man akta sig för. Så jag har lärt mig det att om frun är lycklig, då är mitt liv betydligt bättre. Så är det. Så då blir det att då bjuder vi hem folk. Men ni vet, jag tyckte ju om det här att kunna komma på möten i liksom på en och komma in och sätta mig, och ingen la märke till mig, det var ingen som ville prata, men jag kunde sitta där och bara lyssna och ta in Guds ord och sådär, åka på konferenser och sova. Men nu när jag åker på konferenser så står det ju alltid en kö som vill ha förbön. Nu så är det ju folk alltid som hör av sig och vill ha hjälp, och vi får stå i tro för ekonomi och så här. Det är så det blir när du får ett genombrott. För att Guds kraft drar alltid till sig trasiga människor. Och visst, du försöker hitta din tillfredsställelse och liksom din glädje i det kristna livet i dina yttre genombrott, så kommer du mer och mer bli tom på insidan. Det är faktiskt det som Paulus beskriver i 1 Korinthierbrevet. Han säger så här. Ska läsa det också. 1 Korinthierbrevet 13 säger han så här, att om jag talar både människors och änglars språk men inte har kärlek, är jag bara en ekande brons eller en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men inte har kärlek, så är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger, offrar min kropp till att brännas men inte har kärlek, så vinner jag ingenting. Och den här texten, den påminner egentligen väldigt mycket om det vi läste i fredagskvällen, när vi läste liksom brevet till Efesus i Uppenbarelseboken. För att alla de här sakerna är ju bra grejer. Det här med att ha människors och änglars språk, det här med att och ha profetisk gåva och känna hemligheter och ha kunskap och tro som flyttar berg är ju väldigt bra. Och det här med att dela ut och ge till de fattiga är ju underbart. Och av och till så får man offra sig för evangeliet också. Men när det står inte ha kärlek här, så är det ju så att vi har ju tryckt på det hela uken här, att vi älskar för det han först har älskat oss. Om ditt fokus blir på att försöka älska Gud mer, så kommer du alltid vara frustrerad. För du kan inte producera kärlek genom krav. Visst, du icke tror mig, så kan du som är gift pröva. Du kan gå hem till din kone eller din man efterpå och säga, kan inte du älska mig lite mer? Tycker du borde vara bättre fru, bättre man och ställa upp lite mer på mig och hjälpa mig lite mer, så får du se vad som händer. Jag skulle få sova på soffan resten av året om jag försökte det. För du kan inte skapa kärlek genom att kräva det. Utan kärlek föds vid att man sår kärlek. Vill du ha kärlek i en annan människas liv, så borde du så det först. Och det vet Gud. Därför så säger han, vi älskar för det han först har älskat oss. Det begynner alltid med hans kärlek. Så när det står här att om jag har profetisk gåva, kunskap och tro, men saknar kärlek, så är jag som en ekande brons eller en skrällande symbol. Så betyder ju det att hvis jag opererar i andliga gåvor, men icke förblir i fars kärlek, så blir jag tommare och tommare på insidan. Du vet, hvis du kommer och ger mig en profetisk hälsning från Herren, men du icke helt älskar mig, det påverkar inte mig. För du vet, om du och Gud icke håller med varann, så finns det en viss risk för att han har rätt. Och han älskar mig jättemycket. Så vad du tycker om mig, det är ju mellan dig och Herren. Jag vet ju att han älskar mig, eller hur? Så hvis du kommer och ger mig en profetisk hälsning och du liksom har en attityd mot mig i hjärtat, det får du inte göra upp med Herren. Jag kommer fortfarande bli välsignad av det profetiska ordet, om det är från Gud. Däremot så är det ju så att hvis jag fungerar profetiskt och har tro och Guds kraft och sådär, men jag är liksom inte lever i hans kärlek, då kommer jag bli tommare och tommare på insidan. Har du varit tom på insidan en gång? Vet du vad som händer då? Man försöker fylla tomrummet. Antingen med religion eller med synd. Det var det vi talade om igår på seminariet. Men inget av det kan ju mätta dig på djupet. Utan ska ditt kristna liv fungera, så bygger det hela tiden på att du blir mättad av hans kärlek på insidan. Eller hur? Jesus säger, det som dricker av det vattnet som jag ger ska få liksom en kilde som flödar fram till evigt liv. Och det som dricker av det här vattnet som jag ger ska aldrig någonsin törsta. Det som äter livets bröd ska aldrig någonsin hungra. Det finns en hunger efter Gud som är positiv, som bygger på att man har fått smaka honom och man vill ha mer. Men sen finns det en hunger som bygger på att man inte är tillfredsställd i sitt inre. Och då blir det ju mer en desperation och ett jagande utifrån själen. Men Gud vill att du ska vara mättad och tillfredsställd i hans närvaro. Och längta efter mer av honom, för att han är så underbar. Det är så att ju mer du dricker av Guds godhet, ju mer kommer du vilja ha. Men det bygger inte på att du är liksom tom och trasig på insidan, utan det bygger på att du hela tiden lever i en uppfyllelse av hans kärlek. När jag sitter med ledare som har misslyckats eller folk som har fallit i synd, så går jag alltid tillbaka till det. När liksom stängde du ditt hjärta? Så här. Och jag menar inte det för att lägga fördömelse över människor, för det är ju många saker som kan göra att man stänger sitt hjärta, eller hur? Jag har sagt det många gånger den här veckan att det är inte så lätt att vara människa. Människa. Ni får stå ut med min svåska lite grann. Och det är ju det här med uttydningens gåva då, som ni bara får be starkt över det här. Men du vet, det är inte så lätt att vara människa. Och skuffelser, smärtor, kriser i livet. Allt det här kan ju göra att man stänger till sitt hjärta för att skydda sig. Men då stänger man ju inte bara hjärtat för att skydda sig, utan du stänger ju också för Gud. För hans kärlek flödar alltid. Men för att hans kärlek ska ha en landningsplats i mig, så behöver jag ju ha ett öppet hjärta. Du vet, när du går igenom attacker och kriser i livet, så är fienden egentligen inte så intresserad av vad som sker i dina omständigheter. Men han är väldigt mycket mer intresserad av vad som sker här och här. För att han vet att om du går in i liksom besvikelser, om du går in i smärtan, om du går in i liksom anklagelse eller kritik och så här, då blir det svårt att fortsätta ta emot ifrån honom. Och ibland så handlar det inte bara om att man kommer in i kritik mot andra, utan många människor, vet du, behöver inte djävulen. Utan de är duktiga nog på att anklaga sig själv. Har som en skiva som går under i huvudet med självkritik och liksom fördömelse. Och man tänker, jag förtjänar inte att älskas av Gud. Men det är faktiskt intressant, för som en ny skapning så är du Guds barn. Och som ett Guds barn så förtjänar du att älskas av honom. Vet du, jag skulle aldrig säga till mina barn att du förtjänar egentligen inte att älskas av mig, men jag älskar dig av nåde. För min kärlek till mina barn bygger ju inte på att de har förtjänat det. Utan det bygger på att de är mina barn. Eller hur? Och så är det. Du förtjänar faktiskt att älskas av din himmelske far, för att du är hans son och hans dotter. Det var icke presterat för det. Men det var ju som vi har sagt hela uken här. Att du vet, du är helgjord, du är rättfärdig, du är välsignad, du är salvet och du är fylld med Guds favör. Och det är icke ditt fel. För Jesus gjorde det och gav det resultatet. Du har ju fått en ny identitet, inte för att du har förtjänat det, men för att han har förtjänat det. Och en del av den identiteten handlar om att du är värd och älskas av Gud. Och den helige andes uppgift är att hjälpa dig med detta. Han kallas Guds söns ond, som ropar Abba far i ditt hjärta. Och det ropet ska stiga tills det finns ett gensvar i ditt hjärta, Abba far. Där ditt hjärta blir så kopplat med honom att det är naturligt för dig och dra av den här kärleken. Och vi har ju sett så många gånger i våra liv hur det har varit själva grunden till att vi har klarat av att fortsätta liksom gå med Gud. Jag berättade ju lite grann för er här igår om att jag satt kidnappad i 1,5 år. Och det som var tuffast för mig under den tiden var ju att jag fick ju inte prata med mina barn på 1,5 år. Jag fick inte prata med min kone på 1,5 år. Så jag hade ju inte en aning om hur de mådde så, va? Det är ju en sak när saker drabbar mig. Men visst barnen blir slagna eller min kone blir slagen, då är det betydligt tuffare. Jag tänkte liksom, tänk om min kone har gått in i, liksom, tänk om hon inte vill att vi ska fortsätta tjäna Herren längre. Tänk om hon har blivit sårad. Tänk om hon tror jag är död. Hur ska det här bli? Så när jag kommer ut ur det här fängelset och kommer ut ur Syrien och vi får komma till svenska ambassaden i Amman i Jordanien, så får jag prata med min kone för första gången och mina barn då, för första gången på 1,5 år. Och det första Linda säger till mig, det är liksom, och det satte på något sätt tonen för min genupprättelseprocess. För hon sa så här, att Martin, vi ska inte låta djävulen använda det här till att stjäla någonting ifrån oss, utan vi ska tro Gud om mer människor genupprättet och helbredet och frälst. Vi ska tro Gud om en multiplikation av välsignelse över oss och, som familj. Och det var ju väldigt underbart att höra. Det var då jag visste att jag är gift med rätt kone. Jag skojar bara, jag kände det redan från början. Men i vilket fall som helst så efterpå så frågade jag henne, hur kunde du ha det här, fortsätta ha ett öppet hjärta mot Gud i allt det här? Och då sa hon det, att i begynnelsen så försökte jag bära situationen själv. Och då blev det jättejobbigt för mig, för hon hade ju barnen att ta hand om. Hon hade allt att sköta och dessutom ringa runt, vet ni, och boka av mig på en massa platser. Och ni vet när en kone får ringa runt och boka av och säga, min man kan inte komma. Jag kan inte berätta vad det är, men han är inte tillgänglig just nu. Då tänker ju folk att jag har ju stuckit med en annan kvinna. Jag har begått synd på något sätt. Så vi fick inte prata om det här, liksom att jag satt kidnappad, för att det kunde ha skapat en massa problem i förhandlingarna och sådana saker. De fick inte ha offentliga bönemöten och sånt, för ni vet, är det någonstans man inte vill berätta en hemlighet så är det på en pastorsamling. För då vet man att då går det ut. Så va? Det är också ett jättebra sätt om man vill göra diskret reklam för någonting. Man säger det på en pastorsamling, så vet man att då går det ut över hela Norge sen, eller hela Skandinavien. Men i vilket fall som helst så sa hon det, att efter ett tag så var jag bara tvungen att kasta situationen på Gud, för jag måste fortsätta leva. Jag kunde inte gå och vänta på att du skulle komma hem, utan vi måste ju liksom gå vidare med Herren. Och då fick hon koppla med Guds kärlek, och när Guds kärlek verkar så fyller det hjärtat med fred. Och när Bibeln säger framförallt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta, till därifrån utgår livet, så kommer du ju aldrig kunna bevara ditt hjärta genom att försöka beskydda dig från allt som är fel i världen. För då skulle du behöva dra dig undan. Men du vet, om du drar dig undan så sitter du ändå där med dig själv. Och det är som regel du som är problemet då. Utan du beskyddar ditt hjärta genom att låta dig fylla så mycket av Guds kärlek att inget annat får plats. För det är väldigt svårt att komma in och har ni märkt det? Hur svårt det är att stå och tillbe Herren med skuffelse i hjärtat. Visst, du är sint på någon och du står i tillbeden och sjunger, jag älskar dig Jesus, liksom. Värdigt är Guds lam. Ganska snabbt så faller liksom den här skuffelsen av. För det är inte naturligt för dig som kristen att leva i skuffelse. Det är naturligt för dig att leva uppfyllt av Guds kärlek. Så den helige ande hjälper dig in i den kärleken och hjälper dig in i den här genupprättelsen då. Så Gud har för dig, där du får leva som son, som dotter till din himmelske far, och där du får leva ut det liv han har för dig. Hans kärlek bara får beröra så många människor genom dig. Jag är ju övertygad om att alla här inne är kallade till att se hundratals människor frälst, befriade, genupprättat, upprest, och att Gud bara vill använda dig så starkt. Men det börjar alltid med att du öppnar ditt hjärta så att han får göra något verk i dig först. För du vet, varje gång som Gud vill göra något starkt igenom dig, så begynner det med att han gör något starkt i dig. Vet, det ofta så är det lättare med att se starka mirakler än att låta Gud jobba med hjärtat. De frågade min kone en gång så här: kan du berätta det starkaste vittnesbörd som du har sett i tjänsten? Liksom? Och då tänkte jag, men dra till med något häftigt nu. Berätta om den här lamen som blev helad, eller alla som blev helad från kräft och sådana saker. Och så tänkte hon efter ett tag och sa, jo, jag tror att det starkaste mirakel jag har sett genom åren är att jag har fått en gubbe som är mer uppfylld av glädje och fred och kärlighet. Så hon tyckte att Gud hade kunnat förvandla min karaktär var starkare än att vi har sett lama gå. Och i början tänkte jag, men kunde du inte sagt något lite mer häftigt? Men i och med jag har tänkt på det så tänker jag att det är ju ett ganska starkt vittnesbörd ändå. För den förvandlingen som Gud gör i våra hjärtan är ju mycket mer utfordrande än att se ett helande eller en befrielse många gånger. Det betyder inte att det ena är mer eller mindre viktigt, men när Gud ska jobba med ditt inre så bygger det ju på att du säger yes och att han får tillgång till ditt hjärta. För han är ju inte en kontrollande, så han kommer ju aldrig jobba med dig mot din vilja. Utan han har gett dig full frihet för att han värdesätter ditt hjärtas gensvar så mycket att han är beredd att låta dig gå din egen väg om du vill det. Det här med att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud och är kallade efter hans beslut, det är ju väldigt underbart för oss, men det kostar honom rätt mycket. För att det betyder ju att han måste räkna med din dumhetsfaktor hela tiden och städa upp efter dig. Men han gör det därför att han aldrig någonsin sökt perfektion från dig, utan relation. Och i den relationen så formas ditt hjärta när du säger yes till honom och bjuder in hans kärlek. Så det ska vi bara be om att han ska få göra i våra liv just nu. Och en massa välsignelse också över dövtolkarna. Ni har fått jobba hårt och snabbt den här veckan. Så väldigt bra. Ja. Och även för er som tolkar till engelska, ni gör ett jättejobb så. Och både få tolka min svosk liksom till engelska och så där, det är starkt jobbat. Så vi tackar dig för mycket välsignelse över tolkar och dövtolkar också den här helgen i Jesu namn. Och så bara ber vi dig, Helige Ande, att du ska ösa ut din kärlek i våra hjärtan just nu. Vi bara tackar dig, Gud, för att du kommer att verka. För att du kommer att röra vid våra hjärtan på djupet just nu. Att du bara har så mycket nytt som du vill göra. Tack att du vill komma och röra vid oss just nu. Tack att du vill komma och möta på djupet just nu. Jag bara upplever att det finns liksom en genupprättelse här i. Gud verkar just nu i relationer upplever jag framförallt att du kommer få uppleva ett kärleksmirakel. Om du har ett äktenskap just nu där det har varit lite så här krisigt och du har upplevt att det har varit som en mur mellan dig och den du är gift med. Av olika skäl så upplever jag att den Helige Ande bara kommer montera ner den här muren. Upprättad kommunikation. Där det har varit så här mycket misskommunikation och svårt liksom att förstå varandra och kanske man har gått lite i otakt. Där kommer Gud göra ett mirakel. Jag upplever att du ska få se ett kärleksmirakel, att han talar nytt liv i ditt äktenskap. Jag upplever också att du finns här. Det finns en mamma här som är ganska orolig för dina barn. Du går liksom med en fruktan som ligger över dig. Och det är en fruktan som tär på dig, som gör att det är svårt ibland att sova på nätterna. Och det är väldigt mycket oro i den här fruktan också. Men jag upplever bara att jag får den här hälsningen till dig. Att Herren har sin hand över dina barn. Du behöver icke liksom vara orolig, utan han har en plan, han jobbar med dem. Han drar dem in i sin vilja. Tackar dig, Fader, för läkedom där just nu. Också du som är förälder här inne som upplever att du har misslyckats med dina barn. Det finns en fördömelse som gör det svårt för dig att släppa. Och du försöker kompensera den här skulden och fördömelsen. Men jag bara upplever att Herren har sett i ditt hjärta. Och han vill att du ska släppa dina gamla misslyckanden. För han har en genupprättelse för dig och dina barn.
Tackar dig för det just nu. Jag upplever också att det finns några stycken här inne som upplever det som att det är som en mur mellan dig och Guds kärlek. Att du vill ta emot, men det är som en mur som gör det svårt för dig att släppa in. Och du vet inte riktigt vad du ska göra för att ta ner den här muren. Men jag upplever bara, och jag får den här hälsningen till dig, att en helig ond finns på båda sidor av din mur. För han finns redan i ditt hjärta. Och han kommer montera ner den här muren från din insida och göra det lättare för dig att ta emot. Och den kärleken som du tar emot då kommer också bli som en salvelse som flödar igenom dig för att betjäna människors hjärtan. Tackar dig för det. Det finns en profetisk salvelse här idag. Typ det som aposteln Johannes fick göra. Han fick ju på ett profetiskt sätt bara måla Guds kärlek på ett sätt som betjänar människors hjärtan. Och jag tror att det finns flera stycken här inne som bär på den typen av kallelse och tjänste. Att måla Guds kärlek så att det förvandlar människors liv. Och det kan vara rent så här konkret att du finns här som har mycket kreativa gåvor och som gillar liksom art, så här, konst. Du gillar att skriva och du gillar såna saker. Att det kommer finnas en kreativ salvelse för dig att kliva in i av Guds kärlek. Där du ska få måla Guds hjärta genom dina kreativa gåvor. Men också för dig som har liksom kallelse till att fungera i förkynnelse, fungera i lovsang. Att det ska bara komma som en ny ström av Guds kärlek genom din tjänaste. Betjäna människa. Men vi ska bara ta en stund här nu i bön och förbön. Ni som är lovsång, så ni kan komma fram här och bara leda oss en stund i lovsång och tillbedjan. Och så tänkte jag att vi ska be utifrån det jag har undervisat helt enkelt. Att den helige ånd bara ska få döpa dig i den här brinnande kärleken ifrån Jesus. Den här brinnande kärleken ifrån himlen där han uppfyller dig. Genupprättar, helbreder och utfriar. Gör något nytt. Och att det här ska få bli en ny begynnelse där du släpper dina gamla misslyckanden och det som har varit och får kliva in i något nytt tillsammans med Herren. Så vi bara tar en stund här nu i tillbedelse. Och ni som känner att det här var för er, det är jättevälkomna fram. Jag kommer finnas med och be, och team från menigheten kommer finnas med och be. Det spelar ju inte så stor roll vem av oss det är som ber för dig. Utan det viktiga är att du kommer till far, du kommer till Jesus, du kommer till den helige ond. Och det är de som möter dig och mättar dig här. Så vi tillber Herren en stund, och så är ni som vill ha förbön jättevälkomna fram här, så ber vi. Amen.
Hej allesammen, det är Katrine och Steinar Lofnes här. Vi är huvudledare för Jesusfällskapet. Så kjekt du har lyttet till denne podcasten.
Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale, Disippelskolen, Hyrdepodden, Kulturkrigen og Mammas hjerte.
Du finner disse podcastene på Spotify, Apple Podcaster og på nettsiden vår jesusfellesskapet.no.